Vi ska slå upp Saltaren kapitel 2. Saltaren kapitel 2. Det är 12 versar där som vi ska titta på. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna. Och Jesus, det är ett sånt mysterium på något sätt hur vi är i denna fallna värld, men vi är samtidigt rättfärdiggjorda av nåd, och vi har fått privilegiet att förkunna evangelium runt om i världen, Jesus. Och vi ber just nu att du talar till våra hjärtan och bygger upp oss, Herre. Vi ber att vi skulle förstå ordet på ett sådant sätt att det blir till nytta för vår själ, Jesus. Herre, vi är så tacksamma att vi får vara tillsammans, som vi hörde tidigare här, och fira gudstjänst i frid och i frihet. Välsigna de här tankarna i ditt namn. Amen. Hallå Christer. Välkommen. Jag tänkte bara nämna här att i Saltaren 2 så har vi 12 versar. Så det är visserligen ett helt kapitel, men det är ändå inte så långt. Och det handlar om hur det finns ett motstånd till Gud och till Jesus och till allt det som den kristna tron handlar om. Och vi nämnde det här, ni nämnde det tidigare här i samband med lovsången, att vi märker hur atmosfären tätnar, och det är som att man kan säga på ett sätt kanske att vi här inte har någon förföljelse på ett sätt, men på ett annat sätt har vi det. Och det är svåra tider, och Bibeln har sagt det, och Bibeln har lovat det, att det kommer att intensifieras allt eftersom tiden går. Och jag tänker mycket på nationerna, som ni vet. Jag var i Turkiet och jobbade här med en missionsprojekt, tänkte jag säga, men en bibelskola, och det var folk från olika nationer där. Och den här veckan i Baltimore så hade man den här radioprogrammet Grace Hour som hade tema mission, och det ringde in väldigt mycket människor från olika länder och platser, pastorer, missionärer, och bara berättade om liksom hur de är någonstans, de är närvarande någonstans, och Gud verkar genom dem, och människor kommer till tro på de mest avlägsna platser och på de mest otroliga sätt, och Gud gör sitt verk. Och men här i Saltaren 2 så ser vi hur det finns ett motstånd mot Guds son, och det finns ett motstånd till alla de som följer honom. Och de första 3 verserna så står det: varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig, förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Och låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Och det är intressant att se här hur människan har valt att gå sin egen väg. Det här är ganska uppenbart, det här är ganska tydligt när vi ser oss omkring i den här världen. Och det blir mer och mer uppenbart för mig hur självgod människan är. Liksom varje dag så ser man och hör man om olika möten som äger rum runt om i världen, där allting ska lösas, liksom ekonomiska problem och politiska problem, och även liksom de religiösa problemen som man ofta vill lyfta fram, att mycket stridigheter och krig och annat liksom, det kommer av konflikter och man jobbar mycket på det här och man säger att ja, okej, vi kanske inte har nått hela vägen fram, men vi är på gång. Och det finns liksom en parallellt med att många människor suckar i sitt inre och säger att vart är den här världen på väg? Så samtidigt så ser man ändå en växande tilltro hos många att vi kommer att lösa det här. Och jag vet inte, men jag är alltid så när jag sitter i ett sammanhang så där och om jag är med på en konferens liksom och så ska konferensen börja. Nu pratar jag om någon sån här jobbkonferens eller någonting. Och sen helt plötsligt så är jag på väg att säga, ska vi börja med att be? Och sen liksom, men visst, nej, det gör man inte här liksom. Och sen när man är slut och så liksom, ska vi tacka Gud? Nej, visst, nej, jag har fel plats här liksom. Men på något sätt liksom att det är så uppenbart att människan är skapad för sin skapare. Och vi tillhör honom och det här livet utan Gud är onaturligt. Liksom det var som en man från min hemstad som blev frälst på 70-talet. Han var en duktig hockeyspelare och hade verkligen karriär och han blev radikalt frälst. Och han har varit evangelist inom ett visst samfund under många år, är fortfarande idag. Och jag kommer ihåg liksom hur folk sa till honom, men det är så onaturligt det där livet du håller på med, liksom leva för Gud och gå i kyrkan och liksom, det är så jobbigt. Men jag sa, det är det här som är det naturliga. Det var det andra livet som jag levde innan som var onaturligt, därför att jag är gjord för min skapare. Och här säger han att människan rättfärdiggör sin egen väg, men i Jesaja 1:5 står det att hela huvudet är sjukt och hela hjärtat är sjukt. Människan är liksom från gässan till fotbladen sjuk. Och i Romarbrevet 3, verserna 9-23, så finns det en ganska klar beskrivning över den fallna människans tillstånd. Och det är inte ett bra tillstånd alls. Och det står också att det finns inga undantag. Alla människor är fallna. Alla människor är på det sättet onda i sig själva. Och här står det att de här människorna som tror sig vara så goda, de rasar. Eller hednafolken, de rasar. Och det betyder att de är rastlösa i sitt uppror. De kan inte få nog av att liksom vara emot Gud och att stå emot hans plan och allt det som han har uppenbarat. Och jag läste Romarbrevet 1 här för någon vecka sedan och där det står att människorna är utan ursäkt, därför att allting som vi kan veta om Gud, det finns uppenbarat i skapelsen. Och jag tänkte liksom att det här debatteras så mycket, för människor säger, ja men hur går det för dem och dem, de har aldrig fått någon chans, och titta på den människan, de har fått gå igenom så mycket och. Men det står att alla är utan ursäkt. Så tänkte jag, måste läsa det igen. Så jag läste det igen. Ja, det står faktiskt så. Så läste jag en gång till. Tre gånger läste jag. Jo, det står så. Och det är Guds ord, så det måste vara så. Att på något sätt så är det möjligt att lära känna den levande guden. Och det finns ingen ursäkt att förkasta honom. Men människan rasar i sitt uppror. Och det står att hon tänker ut saker, eller folken. Och det betyder att de lever i sina fantasier. I Jeremia står det 8 gånger att de vandrade enligt sina egna hjärtans fantasier. Och jag tänker liksom att det är precis det människan gör. Att i vår fantasi så tror vi att vi ska lösa alla problemen som finns där ute. I vår fantasi så tror vi att vi ska uppfinna ett rymdskepp som man kan åka till en annan planet. Och på den planeten så finns det hur mycket olja och guld och diamanter och allting som vi behöver. Så att liksom, det är inget slut på människans liv på det sättet. Vi kommer aldrig till ett slut. Och det står att de tänker fåfängliga tankar. Och vad är de här fåfängliga tankarna? Jo, det är att människan skulle kunna strida mot Gud och vinna.
Det är de fåfängliga tankarna. Uppfinna ett system där man säger: Gud, tack för den här tiden, men nu räcker det. Vi behöver inte dig längre. Som en man sa, en professor som satt tillsammans med pastor Challe på ett flygplan. Han var från Holland och de samtalade och sa: jo, men alltså det är ju så att den kristna tron har ju gett oss i västvärlden en del värderingar som är ganska bra, det erkänner jag. Men nu behöver vi det inte längre. Det har spelat ut sin roll. Nu klarar vi oss själva. Ja, precis. Människan klarar sig själv. Skapelsen försöker att göra sig fri från skaparen. Det står att människan rasar. Hedna folken liksom. Vi klarar oss själva. Så det i vers 2. Jordens kungar reser sig. Och förstarna rådslår med varandra. Och jag tänker hur jordens kungar har slagit sig samman. Och de har erövrat varandra i historien. Och i Daniels bok så läser vi om hur de här olika rikerna skulle uppstå. Först det babyloniska, sen det persiska, sen det grekiska och sen det romerska. Och så står det att i den yttersta tiden så ska det här sista riket, det romerska riket, det ska återuppstå i någon form. Och det är det som vi också naturligtvis ser nu runt omkring oss. Och det är intressant att förstå att jordens kungar försöker att förena sig mot Gud. Liksom mot Gud. Och jag tänker att Gud är den enda som rätteligen sitter på en tron i himlen. Men vi människor liksom, vi vill alltid skapas mot troner. Liksom kungarna har sin tron och sitter någonstans upphöjd liksom. Och Jesus säger att det är inte så vi ska tänka. Vi ska inte tänka i termer som att ha en tron. Lärjungar kom, eller de skickade sin mamma då, sen skyller vi på mamman, men det var ju faktiskt lärjungarna som hade skickat sin mamma. Och så sa de: ja, men när du kommer i ditt rike, kan inte de här två killarna få sitta en på var sin sida? Och Jesus säger att stopp och belägg, ni förstår inte hur det fungerar. Handlar det inte om troner, det handlar om handdukar, för att han säger att vi är kallade till att tvätta varandras fötter. Och de begärde en tron, men han gav dem en handduk. Och jag tänker just på detta liksom, att vi tänker inte i de termerna. Visst, Gud är upphöjd över allt annat och det står att vi ska regera med honom en dag, men vi är tjänare som tjänar varandra. Och Nebukadnessar var en kung i Babylon, mäktig sådan, och i sitt hjärta så trodde han att han var någonting. Och Gud sa: okej, men jag ska bara lära dig en liten läxa här tills vidare. Och det står att han blev som ett djur, och det står att han åt gräs, och det står att naglarna växte ut på honom. Jag vet inte hur han såg ut där, men han grälade i stoftet i 7 år. Och alla trodde liksom: Nebukadnessar, när du är ute och äter gräs liksom. Han är helt galen liksom. Det har slagit över på honom fullständigt. Men så stod det: efter 7 år så kom han tillbaks till sina sinnen. Och han gav Gud äran. Det är det som är vårt problem. Vi ger inte Gud äran. Och vi krälar i stoftet. Vi äter gräs. Naglarna växer ut liksom. Vi är som djur. Fast vi är på ytan väldigt fina, väldigt sofistikerade, väldigt uppklädda. Lite deodorant över alltihopa liksom. Det blir jättefint. Och vi möts liksom i olika instanser och vi löser alla våra problem. Men innerst inne i våra hjärtan, liksom mot Gud, vi föds med en knuten näve. Liksom: Gud, varför har du satt mig i den här fallna världen? Och vi kan ställa den frågan och vi bör ställa den på ett visst sätt. Men när vi också ser vad Gud har tänkt, vad Gud har förberett, att fallet som i sig förde med sig fruktansvärda konsekvenser, och vi lever i dem just nu. Men samtidigt vet vi att för de som väljer att tro på honom så är slutet verkligen gott. Därför att vi är i Kristus.
någonting mera, någonting högre, någonting bättre än vad Adam och Eva någonsin var innan de föll. Därför att vi är i Kristus, vi är högre än änglarna, vi är någonting ofattbart som kommer att bli uppenbarat i första Johannes 3:2 en dag. Och jag tänkte på det här hur Satan styr den här världen. Han är kosmokraten. Det grekiska ordet kosmos som betyder världssystemet. Han som styr världssystemet. Kosmokraten i grekiskan. Han är den. Han är denna världens gud. Han har makt i den här världen. Och han verkligen försöker att få jordens kungar att förena sig mot den högste. Men det går inte. Och sen i vers 3 här så står det att låt oss slita sönder de här banden och kasta av oss repen. Tänk vilka hemska begränsningar Gud har lagt på människan. Moral och lagar och förordningar liksom. Människan sa, ja, vi vill leva våra egna liv. Och så lever vi våra egna liv och så går det illa. Gud, varför gjorde du så? Jag sa ju det från början. Och jag tänker på den här boken som jag tycker är så fantastisk. Titeln skriven av Henry Morris, som är en vetenskapsman som skriver om hur evolutionsteorin är så oerhört svag i sin argumentering. Och boken heter Det långa kriget mot Gud. Att det handlar om ett krig mot Gud. Mänskligheten mot Gud. Och vad är oddsen att vi ska kunna vinna? Ja, de är väldigt små. Jag skulle vilja säga obefintliga. Men vi tror det. Och det är det här som han talar om här i de tre första verserna. Att människan befinner sig i ett konstant uppror mot sin skapare. Och sen i vers 4 och 5 här så talas det om Guds vrede. Så att han som bor i himmelen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm. Förskräcker han dem. Och jag tänkte på det här liksom. Åh, det står om en Gud som uttrycker vrede. Men det finns ju bara en kärleksfull Gud som accepterar allt. Ja, det är den guden som vi tillåter i så fall, om det nu ska få finnas någon gud överhuvudtaget. Okej. Men det här är skriften. Det står att han är vred. Men kan en kärleksfull gud vara vred? Ja, absolut, han kan vara vred. Därför att i sin helighet så måste han straffa synden. Och han har gjort det också i Jesus Kristus. Och därför går vi fria. Men för den som väljer att inte tro på sonen, utan den som väljer att i sitt hjärta leva i det här upproret, förena sig med världens kungar och världens makter och stå emot honom i allt och på alla sätt. Ja, då förblir jag under vreden. Därför att Gud är vred över synden. Han är vred över det här upproret som människan står för. Och i Lukas 19 och verserna 11-27 så talas det om hur en kung hade en son. Och den här sonen åkte iväg för att ta emot ett rike. Och det är en liknelse som talar om hur Jesus var på jorden. Människorna såg honom. Han var kungen, men han kom som en tjänare. Och han har nu gått till fadern för att ta emot sitt rike. Och han ska komma tillbaks och sätta upp sitt rike på jorden. Och det står det att de som var hans tjänare, de fick ett pund att förvalta. Och en del hade använt det här pundet på ett sådant sätt att de hade 10 pund när han kom tillbaks. Andra hade förvärvat 5 pund och andra hade inte förvärvat någonting. De sa, jag grävde ner mitt pund. Och det här talar till troende. Att vi har fått gåvor, vi har fått förmågor att tjäna Gud. Och jag tänker på det så många gånger hur man ser människor slösa bort sitt liv. På vad då? På vad då? Hur länge varar det här livet egentligen?
Liksom, hur mycket kan vi få ut? Hur mycket kan vi mjölka ur det här livet? Och ändå, när vi har fått alla våra saker och gjort alla våra grejer och levt för oss själva, ändå så ligger jag där i sängen och stirrar i taket och säger att är det här allt? Men tänk att få vända sig till Gud och säga okej, jag har fått ett pund, jag har fått någonting. Och jag börjar att tjäna honom med det. Jag tänker, du har en stor plan, du har någonting underbart. Men så står det att de som sa nej, vi vill inte ha honom som kung. Och det är tyvärr kanske majoriteten av folket. Vi vill inte ha honom som kung. Men det står att när han kom tillbaka så tar han itu med dem. Och det kommer en dag när han kommer tillbaka så han kommer att ta itu med världens kunga och världens ledare och nationerna och alla de som har rasat emot honom. Absolut. Och nåden är så underbar, men den finns där. Hans tålamod kan aldrig bli uttömt. Tänk liksom dag efter dag, gång på gång, som är misslyckad, står emot honom. Men varje dag så är nåden ny, nya möjligheter. Men det kommer en dag då tiden är slut, bokstavligen talat, och vi går in i evigheten. Och då måste människor ha fattat sina beslut för eller emot. Och det finns en slutlig förkastelse. Men Gud respekterar vår fria vilja. Det är någonting jag inte kan förstå. Varför kunde inte Gud tvinga på oss frälsningen? Han hade ju kunnat göra det, eller hur? Han hade bara kunnat säga liksom när de räckte ut sin hand till kunskapens träd på gott och ont. Ajabaja, liksom. Inte röra. Men han gjorde det inte. De fick sträcka ut sin hand. De fick äta av det. Och vi får sträcka ut vår hand, bildligt talat, och äta av allt det som vi ser i den här världen, som är ett resultat av kunskapens träd på gott och ont. Och vi äter hela tiden och smaskar i oss liksom, och vi lever i konsekvenserna, och det är inga goda konsekvenser. Och så Gud, det är ditt fel. Det är ditt fel. Det är alltid Guds fel. Och jag har tänkt så själv också, mamma. Varför har du tillåtit det här i mitt liv? Och så liksom, och sen går det bra för oss ett tag, och så liksom, Gud liksom, du behövs inte nu. Och sen går det bra, och så råkar vi illa, och så då kommer vi igen liksom, krypande. Och Gud säger, det är okej. Precis, såna är vi. Men Gud säger att du kan också söka mig när det går bra. Liksom, tacka mig för välsignelsen. Och jag tänker på det här, hur Gud respekterar vår fria vilja. Han gör det så mycket att han kommer att låta människor som har förkastat evangelium i sin livstid att gå förlorade, ja. Men han respekterar också vår fria vilja på det dagliga planet. Att vi får välja fel grejer. Men tyvärr kommer vi inte undan konsekvenserna. Men när vi lever i konsekvenserna, då ropar vi till honom. Och vet ni vad han gör? Han ger oss nåd. Han ger oss barmhärtighet. Han reser oss ur det. Hur många gånger, läs domareboken, hur många gånger råkade Israel illa ut? Hela tiden. Och det resulterade alltid i, eller förlåt mig, de hade alltid ett uppror mot Gud, och sedan så resulterade det alltid i att något folk förtryckte dem, och då ropade de på Herren, och vad stod det? Han befriade dem. Och jag tycker det är så fantastiskt liksom, att Gud alltid befriar oss, så att även när vi har ställt till det, så är han där och han gör det, så det är inte det. Men jag tycker det är så fantastiskt bara att vi ser här hur Guds vrede är över människans uppror. Och sen för det tredje, det hittar vi i verserna 6-9, så har vi ett löfte till sonen. Och eftersom vi är i sonen, vi som är troende, så är ju det här också löften till oss. Så vers 6, det är jag, säger Herren, som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa det till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom.
Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Mm. Oj, oj, ska vi riva ut den här sidan här? Hårda ord. Men att han ska styra med en järnspira. Och jag tänkte på det här att från Sion, Sion är ett berg. Och från det berget så har Gud sagt att Jesus kommer att sätta upp sin regering. Och i både, eller framförallt i Matteus evangeliet, så ser vi Jesu släkttavla. Då ser vi hur det går tillbaks hela vägen tillbaks till David. Därför att löftet var att han skulle vara i sin mänsklighet Davids son. Han var Guds son i sin gudomlighet, men i sin mänsklighet skulle han vara av Davids ett. Och det står i Matteus evangeliet, alla generationerna ända tillbaks till kung David. Och Gud har sagt att han ska regera en dag. Och så står det att jag har idag fött dig. Och det här är någonting som man har väldigt svårt med i muslimvärlden. Men hur kan Gud ha en son? Han hade ju ingen fru. Liksom. Hur kan liksom, nej det går inte. Man kan inte få ihop det här med treenigheten och så vidare. Och det är på ett sätt kanske inte så konstigt. Men problemet, och vi tänker kanske också så liksom. Är det ändå så att Jehovas vittnen har rätt då att han börjar? Han har en början liksom, Jesus. Här. Det står ju att han fötts då. Nej, det har han inte. Problemet som vi har är att vi börjar alltid här och försöker förklara någonting som är där uppe. Och det är helt omöjligt att ta någonting jordiskt och förklara någonting himmelskt. Det är tvärtom, vi måste ta det himmelska och förklara det jordiska. Och så är det med äktenskapet, så är det med allt annat. Liksom att det är en bild av någon andlig verklighet som finns där uppe. Och Gud har illustrerat det här på jorden. Och jag tänker på det här, hur det står att han har sött, han har blivit född. Men i Apostlagärningarna 2:23 så talas om ett evigt rådslut. Där den treenige guden rådslog med sig själv. Och i det rådslutet så kom det fram att människan skulle skapas, men att människan med sin fria vilja skulle välja bort Gud och falla, och därför skulle också en frälsare behövas. Och den andra personen i treenigheten, Jesus Kristus, säger ja, jag vill gå. Faderns plan var att sända sonen in, och den helige ande vittnar om detta. Det fanns ett evigt rådslut, och i Uppenbarelseboken 13 och vers 8 står det att Jesus, det vill säga Guds lamm som slaktades för människornas synder, det står att lammet var slaktat före tidens begynnelse. Så återigen, vi kan inte förstå det. Men på något sätt i evigheten dåtid så fanns det ett evigt rådslut. Där Gud i sig själv, det fanns ingen annan, beslutade att friköpa mänskligheten. Och att det skulle ske genom den andra personen i treenigheten. Och därmed så fattades detta beslut att den andra personen i treenigheten, Jesus, skulle bli inkarnerad. Bli en människa. Och därför skriver han så att jag har idag fött dig. Du har blivit till. Det har blivit beslutat. Men eftersom Gud inte bor i tiden, så kan vi inte ens tala i termer som att det skedde för 86 miljarder år sedan eller någonting i den stilen. Därför att det skedde i evigheten. Och evigheten finns både innan skapelsen och efter skapelsen. Och Gud bor i evigheten. Han bor inte i tiden. Och någon säger, kan du förklara det lite mer? Nej, jag kan inte det. Det får ni ta upp med Gud. Jag kan inte förklara evigheten. Jag gnuggar också mina få hjärnceller hela tiden och tänker att hur kan det, någonstans måste ju allting ha börjat. Eller någonstans, nej, det har inte det. Och det är därför som Gud är Gud och vi är människor. Och vi får bara pusta ut. Liksom. Var kom Gud ifrån? Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag är, säger han. Jag är. Står inte att jag blev till eller någon skapade mig eller...
Jag utvecklades. Jag är. Sug på den ett tag. Och så säger han här i versen 8 och 9 att han ska få, eller vi, förlåt mig, sonen ska få hedna de folken som arvedel. Och någon som sa så, men vad är det för någonting liksom att välja, eller att ärva en massa upproriska folk liksom, gå omkring, vad är det för roligt med det? Men faktum är liksom att jag tänker liksom att vi känner oss så hjälplösa. Tänk om vi fick gå ut och gripa in liksom i olika situationer som finns där ute och hindra vissa saker från att hända. Men vi har inte den möjligheten, vi har inte den auktoriteten. Men det har vi i sonen. Redan nu genom bönen. Därför att vi har ingen aning om hur mycket bönen förändrar och förvandlar när vi ber. Men den dagen när han kommer tillbaka och sätter upp sitt rike, då kommer vi se någonting helt fantastiskt. Någonting helt fantastiskt. Vi kommer att regera med honom. Vad innebär det? Jag kan inte förklara exakt. Men det betyder just det som det står. Att vi regerar med honom. Och vi kommer att få ett uppdrag och ett mandat att styra bland folken. Med fullständig rättvisa. Med Guds egen skärpa. Och tänk på alla domstolar i den här världen och alla liksom man försöker att skipa rätt. Och hur bra går det? Hur bra går det? Vi har alla stött på det här någon gång liksom. Det funkar inte, därför att det är människor gör ibland förhoppningsvis sitt bästa, som vi säger. Men tyvärr är det så att människans bästa i vårt fallna stadie är inte tillräckligt. Men i Gud när han kommer tillbaka och vi är med honom, då ska vi regera med honom. Vi ska styra över folken och lära folken vad som är rätt, vad som är av Gud, vad han har tänkt, vad han har bestämt och vilken tid det kommer att vara. Wow. Tusenårsriket är någonting som fascinerar mig på ett sätt mer än himmelen faktiskt. Därför att himmelen liksom, okej, det är lite för långt bort, men tusenårsriket liksom, det är denna värld, men med Jesus på tronen i Jerusalem. Wow, fantastiskt. Och vi är i honom. Han har ärvt alla folken. Och han är i Johannes 1:14 vad? Den enfödde. Men vad är han i Romarbrevet 8:29? Den förstfödde. Om jag är förstfödd så är jag inte enfödd. För då måste det finnas någon efter mig. Och vilka är de som har kommit efter honom? Det är vi. Vi är hans söner och hans döttrar. Vi är bokstavligen talat Jesus syskon. Och i Romarbrevet 8 står det att vi ärver tillsammans med honom. Vad innebär det? Nationerna liksom, de kan leva sitt liv. Men jag vet inte exakt. Men någonting stort, någonting fantastiskt. Och sedan i verserna 10 till och med 12 står det: handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte blir vred och att ni går under på er väg. Till snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Kungar och domare. Det inkluderar alla människor, för det talar om ledare. Och han säger att låt varna er. Sluta med det här upproret mot skaparen. Sluta liksom att vandra i era egna fantasier. Sluta att rasa inombord och skapa de här komplotterna. Hur vi liksom ska kunna hålla Gud utanför våra liv. Sluta att göra det. Och gör det med fruktan och bävan. Och jag tänker på det här med illustrationen som jag använt många gånger. Men jag tycker den är så bra, som pastor Charles talar om. Liksom att Guds fruktan, det är som ett järnvägsspår. Vi kommer och går någonstans och vi ser de här spåren och vi tittar på dem och vi säger att ja, men här har vi ett spår som ett tåg kanske susar förbi 200 km i timman. Och då kommer jag att vara ett frimärke om jag står på de här spåren. Men om jag står några meter ifrån, eller förhoppningsvis lite mer, då är det absolut ingen fara. Därför att tåget håller sig på spåret. Och det är samma sak. Gud är inte svår att förutse. Liksom, som man märker ibland, utan att nämna namnet på den här religionen, men som jag hade kontakt med väldigt mycket under en tid. Liksom man vet ingenting om Gud. Liksom hur är han idag? Är han sur idag? Liksom, eller hur är det? Liksom, va? Och människor, man hör hur de pratar, man hör hur de lever. Det finns ingen förändring överhuvudtaget i deras liv. Men Gud är stor. Liksom. Åh, jag lever för honom. Och... Men du vet ju inte ens vem man är. Du har ingen aning om det. Absolut ingen aning om det. Men vi vet vem han är. Vi vet vad som är vårt problem. Och vi vet vad han har gjort åt problemet. Och när vi tror på honom som har löst problemet, det vill säga hans son Jesus Kristus, då vet vi att vi är i honom som har tagit straffet för oss. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte frukta någonting egentligen. Visst respekterar vi honom, men vi vet också att vår synd och vår olydnad rent praktiskt för med sig konsekvenser. Och därför ska vi respektera, frukta och bäva för hans helighet, absolut. Men vi vet vem han är och vad han har sagt och vad han har gjort och vad vi kan förvänta oss av honom. Och vi kan redan nu säga, prisad vare Herren, vi är hans barn. Vi tillhör honom för alltid på grund av hans nåd. Det är ingen tvekan om de sakerna. Och han varnar här kungarna och så säger han, ge honom en hyllningskyss. Och det är liksom en bild av att vi underordnar oss någon. Att underordna oss sonen. Att underordna oss Guds plan så som den är. Därför att då vi gör det, då vet vi också att vi har absolut ingenting att frukta. Och tyvärr gör inte jordens kungar detta och jordens domare. De står på sig i sitt uppror. Och det här upproret kommer att eskalera och det kommer att kulminera så småningom i en gigantisk strid. Ni hör hur människor talar om det här med Armageddon. Liksom. Det är helt plötsligt bara dyker upp det här ordet. Armageddon. Liksom, men det är från Bibeln. Det talas om hur världens kungar kommer att gadda ihop sig mot den smorde Jesus Kristus. Och tro i sin enfald att nu äntligen ska vi besegra honom. Ja, men hur fåfäng får man vara? Men ändå så är det detta som vi ser i människors hjärtan. Och även i våra egna hjärtan ibland i praktiken. Även då vi redan är i Kristus. Men jag tänkte på detta. Att han varnar dem. Och det är också nåd. Att varna. Han kunde bara säga, boom, nu är ni borta liksom. Nej, ständig varning. Att min helighet kräver att synden straffas. Och det finns bara ett sätt ut ur dilemmat. Tro på Jesus Kristus. Han som har tagit straffet. Han som har tagit bort synden. Och nu är vi i honom. Och det står att, jag älskar den här sista frasen här i vers 12. Saliga är de som flyr till honom. Är det inte fantastiskt att få fly till honom? Vart annars skulle vi gå? Liksom, var är det nu? Människor... Jag läste liksom om Kinas miljonärer nu. De som äger mer än 10 miljoner. Det finns nästan 1 miljon kineser som har mer än 10 miljoner kronor. Och de vill inte stanna i Kina. Därför de litar inte på Kinas regering. De vill flytta och de har inlett sina processer att åka till olika länder och så vidare. Men hur är det på de platserna? Ja, just nu verkar regeringarna ganska bra och stabila och så vidare. Men liksom, det är som att det finns färre och färre platser att fly till. Har ni tänkt på det? Liksom överallt och så, där funkar det bra liksom. Och där är allting ordnat liksom. Och sen säger man bara, visst, det var det inte alls, ekonomin kollapsade liksom, allting, överallt, överallt knakade i fogarna. Därför att det spelar ingen roll vad vi gör. Vi lever i den här världen, och det är en fallen värld. Och vi kan inte fly bort från Guds närvaro. Det säger inte det att det är något fel att skapa sig ett gott liv i rent mänskligt. Men jag säger bara att för oss liksom att låt oss ta varning på det sättet. Att det finns ingen trygghet, det finns ingen säkerhet i denna värld. Men låt oss fly till honom. Och det har vi redan gjort, vi som är troende. Därför att vi är ju i honom. Men jag menar rent erfarenhetsmässigt, dagligen. När det hettar till i olika situationer, då får vi fly till honom. Så det här är en intressant saltarsalm som talar om hur människan är i ett konstant uppror mot sin skapare. Och det talar om hur Guds vrede är utgjuten över detta uppror. Men sen talas det om ett löfte som Gud har gett till sin son, som blev en människa och levde med oss, bland oss och för oss. Fullbordade verket, blev det fullkomliga offret, så att vi var och en kan tro på honom. Och den löften, eller de löften som han har, de är också våra. Fantastiskt. Allt det som sägs om Jesus, det kan vi också säga om oss själva, för vi är i honom. Och han säger, ta varning, gör ert beslut, kungen. Spelar ingen roll hur stora och mäktiga era länder är. Det spelar ingen roll vilka resurser som står till ert förfogande. Spelar ingen roll hur mycket vapen ni har och hur mycket makt och auktoritet. Ni är kött, och köttet är som gräset. Det klipps bort och kastas i ugnen, står det. Men vi som förlitar oss på honom, vi har en fantastisk framtid att se fram emot. Och vi kan bara prisa och tacka Gud att vi har flytt till honom, och vi kan fly till honom ständigt. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna oss, Jesus. Herre, vi ber också för kanske någon som lyssnar på internet och du har känt i ditt hjärta ett tilltal från Gud, från helig ande har rört vid ditt hjärta, och du tänker, vad ska jag göra för att bli frälst? Och Bibeln har en väldigt, väldigt enkel lösning. Tro på honom som han har sänt. Tro på Herren Jesus Kristus. Att han var Guds son. Att han tog bort synden från mänskligheten genom sitt fullkomliga offer på Golgata. Tro på det. Och tro på honom personligen i ditt hjärta. Bjud honom in. Säg, Jesus, här är jag. Jag tar emot dig just nu. Jag vill att du blir min frälsare, min Herre. Du bad den bönen. Ärligt, öppet. Och ta Gud emot dig. Du kan kalla dig själv ett Guds barn. Och allt du behöver göra är att söka upp en församling och börja att leva det här livet som du nu har tagit emot. Vi ber dessa ting i ditt namn, Jesus. Amen.